Hallå på er alla älskade lyssnare runt om i detta avlånga land. Jag och min kompis Magnus håller just nu på att planera sommaren och vi vill ju jättegärna köra på med den här podden över sommaren också. Men för att göra detta möjligt så behöver vi få in en sponsor. Så min fråga till er är, vill du eller ditt företag sponsra Hedman och Hedén, en beroendepodd? Vill ni hjälpa oss att fortsätta försöka hjälpa andra människor? Skicka då ett mejl till nemohedén@gmail.com så tar vi det därifrån. Vi har bra lyssning, vi har förmånliga priser och det är mycket goodwill för ett företag att synas i sådana här sammanhang. Hoppas vi hörs. Nu drar vi igång veckans avsnitt.
Man kan ta ett så här praktexempel. Jag planerade oftast menyerna efter vad jag ville dricka. Och jag kunde inte jobba i en vit kockrock. Jag fick ha en blå. För att det bara rann vin på den så här. Och då syndes inte det lika mycket. Så såg det ut. Och så hade jag liksom några jointar vid sidan och så en tallrik med tjack eller ja, någonting annat där uppe.
Då åker vi igen. Ännu en vecka och ännu ett nytt avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd.
Och du heter Nemo Hedén?
Mm, så vitt jag kollade sist i alla fall.
Ja, det är bra. Då vet jag att du är nykter. Hur är läget?
Men vad heter du då?
Ja, det ska ju du säga.
Just det.
Annars
just det.
Blir det ju orättvist.
Just det. Ja. Så, du heter Magnus Hedman.
Ja, just det. Bra.
Så är det.
Jag älskar att du var tvungen att titta upp i taket och, innan du sa någon.
Självcentrering. Jag är inne i mig själv. Ja, okay. Jag är så uppslukad av mig själv så jag glömmer bort ditt namn.
Ja.
Ja. Men hur jag mår, det ska vi inte fastna i.
Okay.
Det är mycket som händer i livet och sådär. Men det känns väldigt fint och skönt att komma hit och prata med likasinnade. Och det här är ju som en ventil liksom, att vi kan vara ärliga här och vi får höra grymma historier. Och det, när det stormar lite i privatlivet så kan man verkligen komma hit och man vet att man kommer få uppleva en grym timme.
Mm, det är sant. Jag tänker, utan att vi går in på exakt vad det är som du tycker kan vara lite jobbigare just nu.
Mm.
Om vi tittar nu 5,5 år tillbaka.
Mm.
Och så tittar vi på skillnaden hur du hanterar det idag kontra vad du hade gjort för 5,5 år sedan.
Just det. För 5,5 år sedan så hade jag ju till 100% druckit sprit nu eller knarkat.
Mm.
Mm, det var så jag hanterade alla sorters känslor för. Idag så sitter jag i båten och ringer dig. Ringer andra vänner i gemenskapen och försöker liksom hugga tag i de sakerna.
Mm.
Och ja, det är smärtsamt att vara i sorg, det är smärtsamt att vara i jobbiga saker, men det är fan så mycket sundare och mognare att hantera det så än att fly som jag gjorde förr.
Mm. In i substanser.
Så det är bra.
Ja, jag hade ju också en sån här grej. Jag skulle åka tatuera mig, blev lite sen, var på E18 och körde lite för fort. Tänkte E18, det är ändå liksom minst 70 eller 90 liksom.
Mm.
Så tog de mig med laser och så blev jag med körkortet.
Mm. Shit.
Och jag behöver ju verkligen min bil i mitt jobb och sådär. Och Lans satt bredvid mig. Han bara, fan, blir du inte förbannad? Men ja, vad ska jag göra liksom? Jag har kört för fort, de tog mig. Ja, men nu kanske blir jag med det jättelänge. Ja, vi får väl se. Så att, där är också så här, hur hade jag hanterat det tidigare?
Mm.
Jag hade ju suttit med näsan i påsen liksom nu.
Mm.
Och det är jävligt skönt. Jag återkommer till det, just det där som jag är så tacksam för. Det är att jag, nu vet inte jag längre bra med körkortet. Men det är också en sån här grej. Ja, men är det en månad, ja fine, då får jag deala med det. Är det 3 månader, ja då får jag deala med det. Liksom. Jag orkar inte gå och oroa mig för grejer. Och ska jag säga då, men förut hade jag också sagt så här, jäkla polisen, hur fan kan de stå där en söndag förmiddag?
Mm.
När det inte är några bilar på vägen liksom.
Det här är deras fel.
Ja, ja, allt hade ju lagts på alla andra.
Ja.
Lans, vad fan var du tvungen att ta lång tid på dig i duschen för? Ja, men du vet, sådana saker.
Ja.
Nej, men nu är det mer så här, ja, visst, fine. Och jag försöker göra något positivt av det, så jag promenerar mer nu. Jag bidrar ju till en bättre miljö.
Mm.
Så att, kanske låter lite flummigt, men det är faktiskt så. Jag har inte så här miss. Det var någon på min Instagram som, för Aftonbladet plockade upp där och skrev en artikel om det.
Såklart.
Och det var någon som hade gått in på min Instagram och skrivit så här: varför kör du så jävla fort, din jävla idiot? Du vet. Mm. Och jag hade ju mördat den personen om någon hade kallat mig för idiot förut. Men nu var det bara så här, men okej, jag blockar dig, så är det så är det klart liksom. Mm. Ja, men ingen jävla ska kalla mig för idiot på min Instagram.
Ja, men där är jag helt enig. Ja. Alltså ens Instagram är som ens vardagsrum.
Nej, men det finns ingen som kallar mig för idiot på min Instagram. Det kan man ju glömma.
Men det var någon som sa det där. Jag tycker det var så bra liknelse. Att ens Instagram är som ens vardagsrum. Ingen får komma in där och säga vad de vill liksom. Alltså, så är det ju. Alltså, man vill ha god ton, att folk ska behandla varandra med respekt liksom. Ja. Så att fan, om folk inte kan bete sig, då blir det block direkt. Jag är helt enig. Så är det. Ja. Nu hörde vi ju vår gäst skratt här i bakgrunden.
Ja, vilket var härligt.
Väldigt härligt. Så vi bjuder in honom, tycker jag. Välkommen till podden, Claes Svartzonker Claesson.
Yes!
Hej!
Hej killar!
Hej!
Välkommen!
Tack ska ni ha! Jävligt gött! Ja. Fan, det känns nästan som att komma in i en familj så här direkt.
Ja.
Otroligt härligt! Ja. Högt i tak, lågt i tak, men bra. Ja. I like it!
Ja. Vi har nog ganska familjär stämning här och man kan liksom säga vad man vill lite grann.
Mm. Ja. Jag tror att i ett sånt här rum, när vi kör den här temat som vi ändå gör, pratar om, så behöver man inte vara så orolig för vad man har gjort eller tycker och tänker.
Nej.
Vi känner definitivt någon som har gjort värre.
Det är jag övertygad om, definitivt.
Eller så har gjort det själva.
Och sen så tror jag också det är viktigt att det är högt i tak och att folk kan säga exakt vad de vill när man pratar om beroende. För att om folk skulle begränsa sig i ett sånt ämne så blir det liksom pannkaka på något sätt.
Ja.
Så det är bara härligt. Mm. Vad fint att ha dig här.
Tack.
Du ser välmående och glad ut.
Ja, jag är primo. Ja. Jag är primo.
Och jag tror, en fågel viskar i mitt öra att du tog din 20-årsbricka, eller 21-årsbricka, ganska nyligen, va?
Ja.
21.
21 jävla
21
år.
21 år, det är en applåd.
Ja, det är det.
Det är väl längst hittills, va, i podden? Anja hade 20 också.
Var det inte, har vi inte haft någon som hade 26?
Nej, vem skulle det vara?
Ingen aning.
Nej.
Då är det längst. Någon jävligt bra hade 26.
Då är det längst. Ja, precis.
Ja, längst 21, hittills.
21 år, det är
bra jobbat.
Ja, verkligen.
Ja.
Coolt.
Och du är ju lite av en, vad ska man säga, en rockstar inom fiskevärlden.
Tackar.
Ja, en subkultur som jag och Magnus inte är så bevandrade i.
Nej, jag hörde det.
Nej, det har ju sina tydliga förklaringar liksom. Jag berättade ju innan vi kom in här att jag har ju
Du lät bitter då, lite grann.
Du har inte fisken. Jag har aldrig fått fisk. Ja, när jag pimpade strömming då fick jag, men annars har jag aldrig fått. Och så var det en kille som kom. Han kom sent och då hade jag en kompis stått och vi har försökt att liksom få fisk hur länge som helst. Och så kommer han och ser det som att han hamnar precis på middagsbordet och bara plockar upp en fisk liksom, första kastet.
Mm.
Så att, kan man säga det att man är bra och dålig på fiska eller?
Ja.
För då är jag urusel på fiska.
Där tycker jag inte man kan aldrig säga att man är urusel på det. Däremot så kanske man inte har rätt förutsättningar. Om vi ska prata om liksom helheten.
Mm.
Det är som med allt. Man behöver ju få ett break i det liksom. Jag tror att väldigt många ger upp för tidigt.
Mm.
Eller att de blir liksom ställer på den här klippan och kastar hela dagen. Och så tror man att man ska få någonstans. Och så är det ungefär som att stå och fiska i Saharaöknen.
Mm.
Det gäller att se hela bilden. Och därifrån kan man bli bra. Liksom. Mm. Men har du inte de förutsättningarna, då skulle jag säga att då är ingen bra.
Nej.
Enkelt.
Mm. Jag tänker att Claes får ta ut dig och mig på en fisketur i sommar kanske.
Ja, i allra högsta grad.
Vad ni ska alltså få då, pojkar.
Ja. Men på riktigt, det hade varit superhärligt.
Ja, det hade varit riktigt kul.
För det ser ju, alltså, när man kollar på bilder du lägger upp eller bilder från en värld, det ser otroligt idylliskt ut.
Jag tänker vad vi kan göra då gör vi så här, du och jag sticker ut dagen innan i samma vatten. Och så ser vi vad vi får.
Nej.
Och sen ser vi skillnaden.
Ja, nej. Precis. Men jag vill ju ha den här expertisen med mig.
Ni får ju den dag två.
Aha, okay.
Ja, ni får en dag i kanske-ångest.
Ja,
och sen en dag i redemption. Liksom.
Ja. Ja, nej, men du kan ju också väldigt tydligt visa skillnaden på. För jag kan tänka mig att det är extremt mycket detaljer.
Det är väl som med allt materialsport eller sport eller liksom när det handlar om att prestera. Det är oftast de små grejerna som är avgörande.
Mm.
Liksom.
Mm.
Jag brukar säga att det sitter i knycket. Liksom.
Vad betyder det?
Nej, men att nu, hur du vevar in. Liksom. Många bara står så här montont och så tänker de, ja, det skulle vara gott med pyttipanna. Medan jag kanske tänker så här, om jag knycker nu, då följer fisken efter. Att man liksom tänker fisk. Liksom.
Mm, okay.
Redan nu kommer tipsen här.
Yes. Ja,
ja. Mm. Härligt. Ja, men fan vad grymt. Och idag ska vi prata om ditt liv, din historia.
Let's do it.
Hur känns det?
Ja, men det är grymt.
Ja.
Det är bra. Det är dags.
Ja, det är fan med dags nu. Alltså. Mm. Ja.
Du har inte pratat så mycket om det, eller inte alls? Eller?
Jo, fast kanske inte i så här offentliga sammanhang.
Mm.
Nemo och jag gjorde en podd för...
Två år sedan.
Två år sedan.
Ja.
Och där någonstans så... Jag har haft en ganska tuff period senaste tiden. Och då pratar jag inte missbruk, utan det har med familj och relationer och så vidare och så vidare att göra. Där jag liksom har varit nere i kolkällan på något vis och fokuserat på att bara gå vidare liksom. Och då kommer ju vissa saker till sin spets. Och någonstans så min spets handlade om att ta den platsen jag egentligen har. Det vill säga vara Klas. Det är dags för det liksom. Och där någonstans, det var väl första gången egentligen som jag outade fullt ut vem jag egentligen är, var jag kommer ifrån, när vi pratar om missbruksdelen liksom. Sen har jag liksom, jag har gjort hur många föreläsningar och varit med i poddar och allt möjligt, men aldrig egentligen gått in hela vägen. Så där öppnade vi dörren, tycker jag. Och sen dess så har jag bara kört.
För att det var ändå en känsla jag fick när vi gjorde Nemo möter en vän, så var det ändå vi pratade om ditt missbruk, men du var ändå lite garden uppe på något sätt. Du var lite så här, lite begränsad. Och när vi snackade inför det här så kände du att nej, men nu är jag öppen.
Ja, nu kör vi. Ja. Det finns ingenting att hymla med.
Nej, men det är grymt. Det är skitspännande. Så vi kör. Hur ska vi lägga upp det här, Magnus? Tar det från början eller?
Ja, det låter som en lång jävla historia. Vad fan, bring on the questions. Kör åt istället, det är väl enklare.
Ja, men vi kan väl ta det från
Börja med uppväxten i alla fall. Hur var familjeförhållandena när du växte så? Vi börjar där.
Vi kör.
Ja.
Jo, jag är ju som kanske många andra, jag är uppväxt i en alkoholistfamilj liksom. Jag har sett det här vita ögat sedan dag ett. Jag lärde mig extremt tidigt vilken liksom mask jag skulle sätta på mig när jag gick upp morgonen. Och det kunde vara bara liksom av en, du vet, någon sätter ner en tallrik på bordet, så hör jag liksom, oj, idag måste jag vara den glada Klas eller den ledsna eller den, och så vidare och så vidare. Kombinerat med att vi flyttade runt en hel del. Och det gjorde också att jag fick liksom ändra beteende. Jag fick ställa in mig liksom och vara någon annan än den jag kanske var. För min självkänsla var helt fucked up liksom. Och jag hittade väldigt tidigt liksom kickarna i alkoholen. Jag var runt 10 bast.
Shit. 10 bast?
Ja, det var första gången jag liksom drack, kan man säga. Och det var på en fest i Högdalen, hemma hos en annan alkoholistfamilj. Där jag sveper ett highballglas snodd Smirnoff vodka. Då hade jag 30 minuter av eufori. Sen låg jag och spydde i ett badkar som en räv och kommer inte ihåg ett skit. Däremot så hände ju någonting där. Det var dagen efter när jag kom till skolan. Då togs jag emot som någon jävla hjälte liksom. Alla visste vem jag var. Och då hade jag precis bytt skola. Och jag hade rätt tufft att komma in i den här nya skolan liksom. Det var mycket slagsmål, mobbing och så vidare och så vidare. Men där fick jag ett erkännande. Och den tog jag tillvara på hela vägen. Så att redan där så började jag, det började med varje helg, sen blev det någon dag i veckan, sen kom det in piller, hash och så vidare och så vidare och så vidare. Så att jag hade bestämt min väg redan där, kan man säga. Jag gillade det.
Vad pratade vi för ålder när du började prata om piller och
hash? Vid 11 bast började jag käka piller.
Det var så? Alltså.
Ja.
Vilket jävla mörker alltså.
Ja, det var tidigt. Jag var tidig liksom. Jag hängde oftast med äldre hela den vägen. Och då var det så jävla knäppt. Liksom. På apoteket kunde du köpa liksom, hostmedicin. Extison och tocidyl som innehöll opiater. Liksom.
Är det så här kokilana fast starkare?
Ja, precis. Ja. Fast i pilleform. Liksom. Ja. Och de kostade så här, jag tror fan en sån här liten burk kostade så här 12-13 spänn. Och du vet, checkade du 6-8 såna där, då gick filmen. Liksom. Jag sitter och garvar åt det, men det var helt sjukt faktiskt.
Men vad hade du för nätverk runt omkring dig? Du säger att du var uppväxt i en liksom missbrukarfamilj. Var det ingen som såg dig?
Jo då, men det fanns inte så mycket tid till det. Alltså, det finns ju flera aspekter i det. Den ena delen var jag hemma, så var det riktigt stökigt. Min farsa dog när jag var 10. Men jag flyttade isär med min mamma med en ny alkis liksom. Farsan var alkis och så blev det en ny alkis. Så att stora delar av mitt liv spenderade jag med min mormor och morfar. I Norrtälje då, där de bodde i Högdalen. Så då flyttade jag tillbaka till Norrtälje och bodde med dem på helgerna. Men när jag kom hem så var det kaos liksom. Jag kommer ihåg en gång när vi kom hem. Då kände jag redan när vi gick upp i trappen liksom, att fan, nu, det är något som inte stämmer här liksom. Då går vi upp Och det första vi möts av när vi går in genom dörren är min styrfar som kommer helt galen, sliter tag i morsan, spöar på henne och frågar vad är min kvarting liksom. Och vadå din kvarting? Och han går lös på henne liksom. Och jag går emellan, då är jag liten liksom. Jag går emellan och bara, nej men sluta, sluta. Jag börjar liksom boxas och du vet.
Hur gammal är du?
Jag tror jag är 11 bast då. Och vad som händer då är att det visar sig att den här jävla kvarten står oöppnad på hans sovrumsbord. Och redan där så, även fast jag då höll på liksom att glida in i någon, så jävla tidigt hade hittat alkoholen och det, så lovade jag mig själv, jag ska aldrig bli som dem. Mm. Aldrig. Och det var liksom min måttstock någonstans. Men ändå blev det värre än det.
Ja, vi är mycket glada och stolta över att ha med oss Mindler som sponsorer i den här podden. Den här veckan också.
Ja, den här veckan också. Vad är Mindler då?
Mindler är en digital vårdgivare som slåss för exakt samma sak som vi gör. Att försöka få det svenska folket att må lite bättre.
Precis, och Mindler till skillnad från oss har ju x antal psykologer, KBT-terapeuter. Över 200 stycken.
Just det.
Och de pratar över 25 olika språk.
Så är det. Och medan vi inriktar oss primärt till beroende, så inriktar sig Mindler till psykisk ohälsa överlag.
Ja, allt som ligger under psykisk ohälsa.
Exakt. Och vad kostar ett besök hos Mindler?
Det kostar egentligen lika lite som det gör när du går till vårdcentralen.
Mm.
Och det är alltså 100 kronor.
Så är det. Och frikort gäller.
Frikort gäller.
Så vi rekommenderar alla att kontakta Mindler om man känner oro, sömnsvårigheter, depressionstendenser, allt möjligt sånt där.
Mm. Och det som är fint med Mindler är ju just att, för det kan ju vara sjukt motstånd att gå in i ett väntrum till en psykolog.
Mm.
Tänk om någon ser mig och så vidare. Och då är det perfekt att kunna göra det via sin mobiltelefon eller dator.
Tack Mindler.
Tack.
Det där är något vi hör ofta i podden, Magnus. Och jag har också sagt, det kommer jag ihåg i tidigare avsnitt, det här med att man har en förälder som missbrukar och man ser det på nära håll hela uppväxten och man lovar sig själv, dyrt och heligt, det här ska inte bli jag. Mm. Så blir man exakt samma, om inte värre.
Mm.
Och det är ju bara liksom ett kvitto på hur stark genetiken är i den här sjukdomen. Och hur formad man blir liksom, ofrivilligt in i någonting som man verkligen inte vill in i liksom.
Mm. Ja, för det du nämner här också, Claes, utifrån att anpassa dig hela tiden. Du nämner medberoende. Anpassningssyndromet gör ju också att vi får ju aldrig som barn en möjlighet att få bli oss själva. För vi har ju hela tiden någonting annat vi ska anpassa oss till.
Ja, men man
som
blir,
barn.
Precis. Skådespelaren liksom.
Ja, precis. Och det börjar så tidig ålder alltså.
Mm.
Och då vill man inte bli så där, men vi vet ju inget annat.
Nej, det är märkliga krafter som tampas i en liksom.
Ja. Vad hände sen då? Det där bråket, var det något speciellt som hände sen?
Nej, men det där är bara en liten del.
Det är bara en liten del alltså, av hur det kunde se ut.
Ja.
Såg det ut så liksom?
Så såg det ut.
Mm.
Nu skulle jag inte säga varje helg, men det skedde ofta liksom.
Mm. Var det någonting du delade med din mormor och morfar och berättade om hur det var hemma? Alltså?
Nej, det gjorde jag inte. Jag bara var liksom. Sen vet ju inte jag. Det är också så intressant liksom, hur vi som människor stänger av vad som egentligen har hänt. Och hur lång tid ibland det kan ta för att öppna en sån dörr. Det har jag märkt genom att vara drogfri. Liksom. Det har ju hänt. Liksom, sensorik eller minnen är ju helt sjukt vad liksom de kan påverka. Det kan vara så här, jag är ute på stan och liksom, handlar och känner en doft. Så bara, då åker jag memory lane tillbaka till jag kanske var 15 bast och står i köket hos någon. Och så kommer jag ihåg ett minne som händes där.
Mm.
Och så är det nog också med alla de här mörka sakerna. Liksom. Det som hände i uppväxten. Jag kommer ihåg incidenter där det var liksom rave. Alltså det var världens slagsmål hemma. Med pistoler och knivar och ett jävla hallabaloo. Liksom. Som jag inte har plockat upp från kanske 10 år i nykterheten. Mm. Det vill säga 30 år senare.
Ja, det där känner jag också igen. Mm. Utifrån att jag Jag blev ju sexuellt utnyttjad som barn. Och det var också en sån grej som jag hade totalt avskärmat mig från tills jag blev nykter. Och började behandling faktiskt. Så att jag kände igen det mycket väl. Väldigt, väldigt väl.
Var det en sån här traumabehandling eller?
Nej, det var på behandlingshemmet.
Det var det?
Mm. Ja. När jag gjorde mitt femte steg där och skulle berätta min livshistoria så, så bara dök det upp. Alltså jag bara, det bara kom. Mm. Jag hade inte ens planerat. Jag hade inte ens tänkt på det. Jag tror att det fanns två människor som visste om det i hela min närhet. Mm. Och sen när jag sitter där och drar min life story så bara händer det liksom.
Ja. Mm.
Så att ja, och det är ju sånt som man inte kan förklara. Alltså just hur man stänger av och hur dörren öppnas.
Nej, nej. Och jag tror det vi behöver det. Och om vi ska prata då där vi kommer ifrån, tolvsteget liksom. En av de viktigaste delarna är så här, du får det du behöver just nu.
Mm.
Och sen det andra kommer sen liksom. Mm. Och jag tror att om man pratar med andra typer av liksom trauman eller upplevelser så är det ofta så. Det kommer tillbaka sen för vi har blockerat den smärtan så jävla väl. Liksom. Mm.
Ja, för jag tror jag aldrig har sagt i en intervju av alla intervjuer jag har gjort under hela min karriär att jag har haft en dålig barndom. Mm. Jag har alltid pratat om den som ljus och så fin och bra och perfekt för en ung kille att växa upp där i vår begård jag växte upp och sådär. Och jag har verkligen menat det.
Mm.
Så. För jag var ju på en plats då när jag gjorde intervjuerna. Jag levde ju high life i fotbollsvärlden liksom, på det sättet. Jag levde min dröm.
Mm.
Men sen kom ju verkligheten i kapp.
Mm.
För vissa av oss.
Ja, minnena kommer väl tillbaka till en när man klarar av det på något sätt.
Precis.
Alltså, för att innan är det för mycket för att hantera liksom. Och att kroppen ställer sig in på det på något sätt. Mm. Ja, det är speciellt alltså.
Det är jävligt speciellt.
Men okej, du är alltså en liten vilsen pojke som har klivit in i en värld av alkohol och droger. Och du är liksom knappt 11 år.
Mm.
Det är ju liksom helt... Det är sorgligt. Men när för dig... Kunde du reflektera över det här ens då i stunderna? Att när det liksom börjar bli så här... Nu är det här ett problem på allvar. Eller var det mer så här, det här är skönt att bedöva mig liksom.
Nej, problemet på allvar kom ju betydligt senare.
Mm.
För nu kändes det fortfarande som jag hade ett val. Och det var ju liksom en enkelhet att fly liksom. Ja, jag åkte ju iväg liksom på de här grejerna. Det var inte så att jag hade liksom, japp, nu tar vi parkbänken nästa här liksom. Utan det var ju bara vad det var. Jag menar, man kan väl säga så här, jag hade ju också en fin barndom till vissa delar om jag ser på det liksom. Men överlag så var det rätt rädslostyrt. På den tiden så exempel, vi kan ju ta ett exempel hur en helg kunde se ut när jag kom hem exempelvis. På den tiden så fick du inte sälja folköl på söndagar i Sverige. Det var ju stängt. Det låg i skynken över folkölen. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här. Men,
nej.
Okej, okay, då kunde vi gå ut och handla med min styrfar då. Och sen så helt plötsligt så hittade vi någonstans där det kanske var okej att köpa folköl. Då fick jag gå omkring där inne och leta upp de här grejerna. Och så plockade han åt sig. Och lite så var det, för jag fick ju bekräftelse. Jag fick ju höra, åh vad duktig du är liksom.
Mm.
Och det där bär jag med mig. Gör jag de här knäppa grejerna, då får jag en klapp på axeln. Och kanske en 10 och köpa en glass. Eller då 5 spänn eller vad det var då, liksom.
Mm.
Så att min del av att inse min problematik, den kom nog inte egentligen förrän jag kanske var 18-20 tror jag.
Ja, men det där är ändå intressant. Du är inne på någonting där, det här med att när man är i någonting, till exempel en dysfunktionell uppväxt med missbrukande föräldrar, så är det nog ganska svårt att uppfatta att det är dysfunktionellt.
Ja.
Man är ju så, man har ju inget att jämföra med, man är mitt i det och som du säger, det kan liksom till och med bli lite kul. Alltså förstår du, med mina minnen kring min barndom, alltså där och då var det ganska få saker som jag upplevde som verkligen obehagligt eller traumatiskt.
Mm.
Det är liksom i vuxen ålder när jag ser tillbaka på det så fattar jag att det här var inte alls normalt.
Nej.
Det ska inte gå till så liksom. Så här, man ska inte dricka öl när man kör bil. Det gjorde min pappa jämt, men för oss var det bara så här, det var normalt.
Ja.
Och vi var snarare imponerade av hur snabbt han drack öl och vi bara, pappa, ta en till, du dricker så snabbt, och han svepte en bärs, slängde bak till oss och vi barnen hurrade liksom. Mm. Det var vårt liv då.
Mm.
Och sen i vuxen ålder bara, shit, det är helt galet liksom.
Mm.
För att det är verkligheten liksom. Mm. Det är sjukt. Ja, det var bara en parentes.
Vad hände i skolan och sådär? Hur gick det där då?
Nej, men det var väl också... Det var ju inte så bra heller. Som exempel så när jag flyttade från Norrtälje till Högdalen, då blev jag en del i det tuffa gänget. Men samtidigt så var jag ju bondpojken från liksom Norrtälje. Och det är ändå, även fast det är 7 mil så är jag en bonddräng liksom. Mm. Så jag fick ju fightas mig igenom stor del av min uppväxt i Högdalen. När jag blev 13 så var det riktigt knasigt, för då hade jag börjat hängt med riktigt dåliga, eller ja, sådana som har liksom blommat ut ordentligt liksom. Plus att morsan skilde sig från den här snubben då. Så då flyttade vi tillbaka till Norrtälje. Men då hade jag ju med mig att jag hade odlat upp den här tuffa attityden. Så första dagen i skolan i Norrtälje, då började de tuffa grabbarna kaxa mot mig, för jag kom ju från Stockholm då. Då var det inte direkt att jag liksom gled undan, utan jag backade ju på direkt. Och min första dag slutade med blodigt slagsmål liksom. Och då blev jag ju direkt, för någonstans kände jag det att fan vad skönt, nu kanske jag får börja om lite grann. När jag flyttade från Högdalen till Norrtälje. Men det blev ju inte så. Utan jag blev ju tuff igen och började hänga med de coola grabbarna. Och coola tjejerna liksom. Skolan funkade väl någorlunda liksom. Jag gick i skolan. Jag presterade ju inte speciellt bra. Nästa del var när jag gick ut nian. Då hade jag bestämt mig för att jag skulle bli kock liksom. Så då skulle jag börja gå i skolan i Stockholm. Och då kände jag så här, åh, äntligen får jag börja om igen. Och jag kommer ihåg den här känslan så väl liksom. Att jag får, åh, nu får jag prova en grej till. Och det gick ganska bra i början. Men restaurangvärlden är ju inte så gynnsam för oss som har den här genen liksom.
Nej.
Den är ju inte det. Och på den tiden var det mycket party redan liksom, från det var 16 bast. Det är det säkert idag också. Men då var det väldigt mycket party. Så att man kan väl säga, när jag var 18 och kom ut från skolan, så det var igång ordentligt då. Så var det.
Hur gammal var du när du blev nykter?
30 bast.
30. Mm. Så här har vi alltså 12 år, från du 18 år och börjar nosa in på kockyrket. Och då har vi 12 år fram till du blir nykter. Ja. Vad händer de här 12 åren? Hur ska vi sammanfatta det?
Oj, oj, oj. Ja, det var galet. Det var det definitivt. Det var, jag var väldigt bra kock. Sjukt duktig. Sjukt liksom innovativ, framåt. Men hela tiden så någonstans i yrket så blev det så att jag jobbade ju dubbelt så hårt för att dölja mitt missbruk. För att jag visste ju hela tiden att jag liksom, jag gick ju på gränsen för vad, eller jag var ju utanför gränsen vad man egentligen får göra liksom. Men jag kompenserade det genom att jobba ännu hårdare. Och det gjorde mig delvis till en bättre kock, men det åt ju upp mig inifrån liksom. Jag missade ju allt runt omkring. Det blev ju som min liksom skyddsmur. Jag är skitbra där, men jag är urkast där borta. Men det är okej, för jag är bra där liksom. Under de här åren så, det var ju jävligt rörigt liksom. Jag plockade upp massor med, jag missbrukade alla typer av droger liksom. Från början var det ju så att jag klev på de så kallade tyngre drogerna för att gilla att dricka mer, för jag älskar att dricka sprit liksom. Alltså ren sprit, jag älskar den känslan och bara hälla i sig ett helt glas grappa liksom, den här varma äckelkänslan liksom. Mm. Men det fixar man ju inte om man inte petar i sig massa pulver hela tiden.
Just det.
Så jag var ju där.
Balansera.
Exakt, och sen så tog ju pulvret över. För det var ju mycket coolare. Jag menar, jag kommer ihåg exempelvis första gången, jag var ju rädd för det också. Jag hade ju så här massa jävla skrupplar under de här åren. Så här bara, nej men man kan bara ta naturliga droger från naturen. Mm. Det går ju inte att ta någonting kemiskt. Så länge jag gör det, då är det okej. Okej, okay. Så första gången jag blev liksom, fick tag i pulver, då var jag för rädd för att ta det. Så att det blev att jag tog för mycket och överdoserade direkt. Mm. Det var liksom ingen logik överhuvudtaget. Sen en kväll på ett väldigt känt inneställe i Stockholm där jag jobbade. Mitt under service, typ klockan 6. Det här är också så här intressant. Klockan 6 på en fredag så bara, du, vi delar på ett gram amfetamin. Ja, fan vilken bra idé. Ja, vi delar på ett gram amfetamin. Och det var den bästa kvällen i hela mitt liv. Jag jobbade som en demon. Alltså du vet, jag tog över showen och bara, nej flytta på det, ni kan gå hem, jag tar hand om det här. Jag var överallt och liksom, jag blev ju kär där liksom. Jag blev totalt förälskad i drogen.
Var det första gången du provade?
Nej, jag hade provat innan, men det var ju då, jag var ju för rädd för det. Så att jag kunde ju inte hantera det liksom. Det var första gången jag sa bara, nej men fan vi kör liksom. Och då var det precis som att jag fick hjälp av någon, för tidigare då hade jag mer tagit det så här i skymundan liksom. Men nu var det så här, nej men vi gör det ihop nu, vad bra. Och det är bra, och det var ju så här öppet kök på den här restaurangen också. Det var så här, är du dum i huvudet människa liksom?
Shit. Ja, för fan.
Ja, så att man kan säga att då de här åren i varje fall, De var jävligt jobbiga, men väldigt kul också i viss mån. Under de här åren så fick jag barn, för jävla dåligt faktiskt. Det var ju såna här så kallade försöka lösa situationen händelser där jag inte orkade stå kvar riktigt liksom, i det som var, utan flydde direkt liksom. Lovade mig själv, jag ska aldrig mer, aldrig mer. Jag vet inte hur många gånger jag vaknat upp på morgonen och sagt så här, nej, aldrig mer. Och det har varit i 20 sekunder sedan jag klivit på igen. Liksom. Mm. Så att under då, i slutet av 90-talet så jobbade jag ihop med, ja, det var min bästa vän då liksom. Jag var delägare i en väldigt liksom populär kändiskrog mitt på Stureplan, som även kallas för Lilla Plattan liksom. Det var kaos, det var liksom, det var inget bra alls. Där så såg jag till att han hamnade på en behandling och slutade. För att jag inte pallade liksom stå för den vad jag var liksom. Mm. Han fick någonstans, alltså alla visste ju om vem jag var, men han fick typ ta smällen liksom. Mm. Och där sökte jag hjälp för första gången på riktigt liksom. Och det var 97. Jag går upp till Maria Pool och bara, hej, jag behöver hjälp liksom. Och jag var inte mogen, jag var inte beredd för att liksom kliva av det här jävla tåget. Fick träffa någon terapeut, de tog massa prover på mig. Och först de säger bara du måste lägga av, bara, du kommer dö här liksom. Du vet, mina värden, jag var helt slut inombord. Jag var ju det, inte nog med då att jag liksom drack och missbrukade knark varje dag. Så var jag överkonsument på Treokomp. Bara för att liksom, jag hade fått som en retur. Ja, det är det första du gör på morgonen. Två Treokomp liksom. Det är det första du gör, då blir det kanon. Och det fuckar ju upp kroppen inom, alltså min lever och min, alltså det var ju bara skit här inne liksom. Mm. Så att när jag fick tillbaka värdena så de bara, du måste lägga ner. Du kommer dö liksom. Det enda jag såg framför mig var liksom som en reklamfilm. Av hur man springer på en strand i solsken med en joint i handen och ett glad champagne och livet är fantastiskt. Jag har aldrig haft det där.
Nej.
Jag har aldrig kunnat röka en joint. Jag har aldrig kunnat dricka ett glas champagne. Det har ju varit tortyr. Men var vi på en fest och så fick man ett glas vin till maten. Det där svepte jag på en gång. Sen stod jag in i disken och väntade på slattarna. Liksom. Mm. Det är jag. Det finns ingen glamoröst överhuvudtaget. Så att jag gjorde det var helt nyttigt för mig det här med att göra den här behandlingen då. För att jag ljög ju genom hela den. Och det slutade ju med då att jag käkade Antabus. Och det enda jag fick av Antabusen var lite röda öron. Liksom, och lite hjärtklappningar, men det funkar ju ändå. Och jag kommer ihåg att...
Ja, du fortsatte dricka.
Ja, jag kunde ju inte fixa det här. Det gick ju inte. Så att det slutade med att den här terapeuten sa bara lycka till, vi hörs. Mm. Så gick jag vidare med mitt liv. Och där någonstans... så hände det bästa som kunde ha hänt mig. Jag fick 3 år av helvete. Jag la i 5 direkt. Mm. Och då är det ju så att... då hade jag ju bestämt mig liksom. Nu kör vi ner det här. Nu bränner vi broarna liksom. Och då, jag blev så jävla ond och elak liksom. Jag kommer ihåg att vi var på en fest en gång. Så när vi åker hem från den här festen... då har jag tömt skåpet hos den vi är hos... på en hel flaska Conquilana som jag har svept... och druckit liksom för mycket sprit och jag borde inte leva det där liksom. Mm. Och jag bara skrattar, men du måste spy liksom, du kommer dö. Nej, kommer jag inte göra, skit i vilket. Så då, den jag lever med då, den är superorolig hela natten. Så jävla elak blir jag liksom, jag bryr mig inte överhuvudtaget, jag skiter i alla andra liksom. Ja. Nu spårar jag iväg, men det var inte snyggt. Liksom. Snyggt
men det var liksom
riktigt geggigt. Alltså.
Ett beroende som du var tvungen att ta någonting varje dag.
Oh ja. Mm. Oh ja. Ja,
fan. Ditt liv gick ut på att se till att du fick någonting.
Ja, man kan ta ett så här praktexempel. Jag planerade oftast menyerna efter vad jag ville dricka. Och jag kunde inte jobba i en vit kockrock. Jag fick ha en blå. För att det bara rann vin på den. Så här. Och då syndes inte det lika mycket. Mm. Så såg det ut. Ja. Och så hade jag liksom några jointar vid sidan och så en tallrik med tjack eller ja, någonting annat där uppe.
Men de här 3 åren då som du la i 5 som du säger. Mm. Var liksom konsekvenser och så, relationer, du var pappa och så. Ingenting spelade någon roll eller?
Nej.
Nej.
Det var ju de här små sekunderna av ångest som dök, alltså, det är också det, så alltså, ni har ju sett det och ni har ju känt det, men alkohol och droger gör ju oss till zombier. De får ju oss att göra saker som egentligen ingen annan... Jag tror egentligen, om man ser alla skräckfilmer och läser dem i Bibeln och allt sånt där, så tror jag det är alkoholister som är satan och djävulen liksom. Eller knarkare liksom. För de beter sig precis som jag gjorde. Jag var en jävla zombie som bara, var jag med inom mitt och så skit i alla andra. Mm. Och så fick jag små, små blippar utav bara, vänta nu, jag måste vara god. Och då övergjorde jag det. Så att det blev helt fel ändå liksom. För då fanns det ingen gräns i det, för då skulle jag kompensera för att jag var satan där borta, och sen skulle jag bli liksom Jungfru Maria på andra sidan. Liksom.
Ja, men exakt det där du beskriver, det finns ju en text om det i stora boken. Det är väl steg 5 tror jag, eller om det är steg 4, men det här med att alltså, när vi liksom överkompenserar, som du beskriver, så skapar vi ju mer förvirring bara. Ja. För att ingen vet vad de har oss. För nej, vi ska försöka väga upp för allt skit vi har gjort. Så då blir det bara så här, det blir ingen harmoni, ingen lugn och ro. Det blir bara förvirring.
Det blir bara knas.
Ja.
Men du lyckades behålla jobb och sådär?
Ja, det sjuka i det här.
Och gå till jobbet.
Du vet det bizarraste i det här. Jag var världens... Jag skulle ha på Oscar, alltså. Du vet, jag har varit på så här... filminspelningar och allt möjligt. Alltså jag var sjukt duktig kock. Mm. Så att jag var ju med i TV4-soffan och allt möjligt och var helt sallad liksom. Mm. Vet, jag kommer ju knappt ihåg de här grejerna.
Mm. Stackars TV4.
Nej, men
alltså, jag satt också där på tänd TV.
Ja, men du vet.
Har ni liksom båda gjort det? Alltså? Vad härligt. Alltså, ni kan möta sig det. Det är fint.
Ja, men det var ju så det var. Mm. Det liksom... Det är så jävla sjukt om man tittar på det. Men det fina i det här var i fall. Alla de här... All den här skiten... Den har ju fått mig till att bli den jag är idag. Mm. Och jag kommer så väl ihåg det här, min sista liksom repa i missbruket. Det var en helg, eller en vecka var det. Då min före detta åkte iväg med våra barn och skulle vara borta en vecka. Och jag lovade mig själv, jag ska aldrig mer. Nu ska vi ta det lugnt, jag ska inte göra någonting. Jag ska bara liksom ha det bra här. Ja, det gick en vecka som jag inte ens kommer ihåg. Och jag vaknade upp med delirium på T-centralen och ska ta emot dem. Och då inser jag... Alltså jag är så dålig skick så att jag har liksom snutnoja. Alltså det, ja, alla är ute efter mig. Liksom. Och jag står där och bara skakar som ett asplöv. Vänta nu här. Nu måste vi nu göra någonting annat än det här. Det här är inte jag. Så veckan efter går jag tillbaka till Maria. Och ber på mig genom bara knän och få komma tillbaka. Men de är så här, nej, vi tror inte riktigt på dig. Men då min terapeut övertalade överläkaren. Överläkaren tackade nej till mig. Så jag fick komma in ändå och fick göra en ny behandling. Sen den dagen har jag aldrig plockat upp.
För då ville du på riktigt?
Då ville jag. Mm. Det visste jag inte då. Men som du beskrev det när du drog din life story, jag hade ju ett exakt likadant liksom, minne, eller min händelse var likadan. Jag sitter i ett rum med alla de här personerna som jag gör behandlingen med, och jag tycker bara att de är svettiga och äckliga liksom. Så jävla självcentrerad och dålig var jag liksom. Mm. De var läskiga och då hittade jag ursäkter till att jag inte skulle behöva vara med dem. Då skulle jag skriva en så kallad, det heter Jelenikurva liksom. Typ som en trappsteg över mitt liv i olika liksom varianter. Och jag var ju otroligt självcentrerad. Så jag skrev ju ett Oscarstal på 5 sidor liksom. Och ville bara applåder liksom. Mm. Men när jag ställer mig där, jag öppnar inte ens de här papperna. Det bara kom ur mig. Mm. Alltså det bara kom ur mig. Och det slutar med att jag bryter ihop där. Och alla de här människorna som jag har satt ner på och tycker att de är svettiga och äckliga, de kommer fram och håller om mig. Mm. Och jag känner bara deras kärlek liksom. Mm. Och känner att shit, det finns någonting annat här. Det var liksom mitt första liksom breakthrough till att gå vidare. Liksom. Mm. Och sådana har det ju varit miljarder sedan dess.
Ja. Det känns som att du kapitulerade det där då.
Big time.
Mm.
Big time.
Sånt här är så jävla häftigt. Sådana där små definierande ögonblick när liksom poletten faller ner för oss. Mm. Jag tror jag berättade om det förut i den här podden. Men det här med att innan jag var på behandling så gick jag på möten. Men alltså, jag hatade alla. Mm. Alla var dumma i huvudet. Jag var så provocerad av hur glada alla var. Mm. Sen var jag på behandlingshemmet och liksom fick kunskap om sjukdomen och kapitulerade där liksom. Mm. Så när jag kom tillbaka till mötena efter, då var det bara så här: gud vad bra saker ni säger och vad klok du är. Varför har ni inte sagt det här förut för? Mm. Och de bara, det är inte vi som har förändrats ner mot, det är nog du. Och jag bara, uff, du vet, så kraftfullt liksom. Den här poletten som faller ner. Mm. Mm. Ja, det är grymt alltså att höra sådana här historier.
Det är jävla coolt.
Men sen då, du, som du tryckte dig ganska mycket skit ganska många år. Hur stod det till med det rent fysiskt? Där?
Jag var inte bra skick alls.
Nej.
Jag var i riktigt dålig skick. Det som är så jävla fantastiskt med kroppen är hur den faktiskt återhämtar sig snabbt.
Mm.
Jag är tacksam över några saker där. När jag la av, liksom, jag var ju manisk liksom, och hittade någonting annat. Så jag började fiska. Jag började träna. Jag började samla CD-skivor. Så här sjuka grejer. Men träningen är en av de delarna, tror jag, som gjorde att min kropp återhämtade snabbare än vanligt. Eller jag vet inte om det var snabbare än vanligt. Men jag började springa och gå på gym liksom, varje dag. Jag sprang flera mil i veckan. Helt jävla maniskt. Jag rasade i vikt och liksom... Jag började må bra liksom. Jag åt bra, jag sov bra. Framförallt den andra saken också, som också var jobbig innan, det var ju den här ångesten. För jag kunde ju inte ens gå till Konsum och handla utan att det var en ansträngning. För jag var ju rädd att bli avslöjad.
Mm.
Jag står där i kassan och ska betala och det känns som alla ser rakt igenom mig. De vet allt om mig. Så det var ju liksom, jag ville ju typ sätta på mig en fet mask varje gång jag skulle gå någonstans. Om jag inte vill liksom vara påtänd eller någonting liksom. Och just den känslan av att slippa gömma sig tror jag är otroligt helande kombinerat med att ta hand om sin liksom egen kropp.
Mm.
Så att på 3 år så var mina värden återhämtade helt och hållet i kroppen. All min ryggvärk, alla mina liksom problem med njurar och lever var liksom okej. Ja, jag var en ny människa helt enkelt.
Mm. Men om man tänker på beroendet i sig, var du nära återfall under den här första perioden?
Ja, alltså vi som har den här sjukdomen, vi lever ju med den möjligheten att kunna ta ett återfall när vi vill. Och det är ju så här, det jag lärde mig väldigt tidigt av att exempelvis gå på möten och träffa sådana som ni eller liksom, ja, sådana som oss. Det var ju den här delen av att dela med sig för att få insikt och förståelse för vad jag kan göra rätt och fel liksom. Och jag vet då, exempelvis om vi ska gå in då, man ska inte prata så mycket om liksom stora boken och hej och men i 12-stegsprogrammet som jag är en del av, där handlar det ju mycket om att förlåta sig själv liksom. Och då brukar man säga att 1, 2, 3 är liksom, du inser att det är knas, vad ska jag göra? 3, att du gör någonting åt det. Och min första sponsor, mentor, han var en sån här gammaldags hardcore-snubbe liksom. Kaxig bankrånas snubbe som jag egentligen valde för att han valde mig, för jag vågade inte fråga någon annan liksom. Men han var en så kallad stegnazist. Han gjorde det hårt liksom. Så att han sa, vi möts i Vasaparken. Det var en vårdag. Fantastiskt väder. Vi går in i Vasaparken. Det är fett med läskiga människor. Flera av folk som jag handlat av, polar, allt möjligt. Och han säger bara, nu går vi ner på knä här du och jag, så behöver vi 3-stegsbön. Bland alla de här människorna. Och jag bara, alltså. Okej. Och det är ju så här, jag är inte religiös. Men jag hade kommit till den insikten att jag skulle kunna äta en skål med hundbajs. För jag ville inte vara där jag var.
Mm.
Så att jag var villig att göra vad som helst. Sa han be en bön så gör jag det.
Mm.
Ja visst, jag går ner på knä med han där. Bara, Gud, jag överlämnar mig själv till dig att göra mig vad du önskar. Befria mig från mitt eget, ja, och så vidare.
Mm.
Och det var liksom, jag träffade Moses där liksom.
Mm.
Det var bara Röda havet delade på sig. Det brann i buskarna och bara, jag såg ljuset och hörde fåglarna. Och liksom, det var som att sätta färg på tvn. Liksom. Jag fick ett sånt jävla andligt uppvaknande så att det var bättre än vilken tripp jag någonsin har tagit.
Mm.
Jag trippade därifrån som du vet, bara, hallå, livet, välkommen.
Mm.
I 2 månader. För det är ju så här, det är en färskvara det här.
Ja, absolut.
Jag måste någonstans liksom göra någonting för att få bibehålla det jag har. Och jag glömde lite det på vägen. Så efter 2 månader, då är jag på väg in på en av mina favoritpubbar på Söder. Bara sådär. Jag går, nej men fan, ska jag inte in där? Och får den där saken som många pratar om. Den här känslan i magen som säger, vänta nu, hallå, akta dig. Det är som ett rödlyse som bara, ge fan, det där är inte bra. Tidigare var det så att det där rödlyset, det agerade jag på direkt. Peta i mig någonting. Men nu har det ändå fått någon förnimmelse av att fan, jag kanske ska göra någonting annat. Så jag lyfter ju på telefonen och ringer min sponsor.
Mm.
Du, jag är på väg in här. Det ska du inte göra. du ska gå dit. Och sådana händelser hände ju lite då och då. Men de, någonstans blev de ju enklare och enklare att hantera. För att har man tagit ett steg över en sån en gång, då vet du någonstans vad som är rätt och fel. Liksom. Nästa, nästa, nästa. Och det är det som går handen i hand med alla liksom, missbruksprogram, den här, liksom, fake it till you make it, eller liksom, learning by doing och så vidare. Och så vidare. Det är den, du måste öva. Du måste våga känna smärta samtidigt som du måste våga känna glädje. Och det är de små stegen som idag är avgörande för dig här. Utan tvekan.
Ja, för det du säger där är ju också en sån här viktig grej. För det är många som vittnar om att de inte har något sug.
Nej.
Och är jätteglada för det. Mm. Ja, men det är fan, livet är suveränt. Jag har inget sug.
Mm.
Okej, men vet du vad du gör då om suget kommer?
Mm.
För det är där utmaningen är,
ja,
egentligen.
Ja. Ja, ja.
Och det du också berättar här om att du helt plötsligt har någon att ringa innan du gör någonting och berätta hur du känner och att man vågar och kan göra det.
Precis.
Istället för att, som förut, gömma sig, dra kapsen lite längre ner och springa in på puben. Liksom.
Exakt.
Just den här desperationen som du pratar om, att du hade liksom ätit hundbajs, om det var det som krävdes för att bli nykter.
Mm.
Jag tror den desperationen och den villigheten är liksom A och O för att faktiskt tillfriskna ur ett missbruk. Man behöver nog vara, om inte desperat, så bör man vara jävligt villig alltså.
Mm, ja, ja, absolut.
Och det är häftigt att höra om det, för det gör ju, alltså, så mycket villighet, det liksom dödar ju alla förbehåll, det dödar ju alla fördomar, alla förutfattade meningar. Mm. Spelar ingen roll då, jag vill tillfriskna, jag vill bort från gamla skiten, säg vad jag ska göra så gör jag det, för du har ju lyckats och jag vill ha det du har. Och det är så jävla häftigt att höra, för det blir så här gåshud liksom.
Nej, men det är asfett. Just den där, precis som du beskriver, jag får ju tillbaka den liksom, lilla liksom, memory laning varje gång jag ser någon annan som får den där aha. Och det händer rätt ofta jag ser det liksom. Och jag skulle säga så här, det är inte bara i programmet jag ser det, utan jag ser ju det utanför programmet, hos vanliga människor som gör kanske någonting annat som också är deras väg.
Mm.
Det är bara det, för oss som kanske är i programmet, så blir det mycket påtagligare, för vi tvingas på det.
Mm.
Utöver det, i det vanliga livet, då kanske man måste titta lite mer för att se det, för då släppa sin självcentrering, släppa in någon annan, våga göra det och så vidare.
Och du firade alltså 21 år ganska nyligen.
Yes.
Mm. Vad skulle du säga att 12-stegsprogrammet har gett dig och lärt dig genom de här åren?
Nej, men de har ju räddat livet på mig. Det är ingenting att snacka om. Jag skulle inte sitta här med er annars. Det är ingen snack om saken. Det är alltså, det är tillsammans med att träffa människor i programmet som vågar vara sig själva, som vi som sitter här. Den här lilla bikten, öppenheten, modet att erkänna sina fel och brister. De är ju någonstans min vägledning idag till vad som är rätt och fel och inte och så vidare. Vad kan jag göra? Vad kan jag inte göra? Jag skulle kunna babbla på hur länge som helst om det här. Det är svårt för någon som kanske inte är det i det. För det, jag vet ju, en av de vanliga sakerna jag ofta stöter på, det är så här, ja, men det är så här religiös skit.
Mm, mm.
Det är bara tjafs. Jag vet, jag delade någon på Facebook om liksom om en gemenskap liksom. Första frågan, eller en av frågorna var hos, självklart den som har missbruksproblematiken, var så, men det är så mycket religiöst. Ja, då får det väl vara det då. Jag väljer ju det för att liksom sitta och gräva ner mig i massa skit liksom. Det är inte så att jag förpliktar mig till att gå i kyrkan 7 dagar i veckan, eller liksom, ja, vad det är nu folk får för sig. För just ordet i tolvstegsprogrammet, så tror jag också en av de sakerna som absolut är mest skamfyllt eller rädslofyllt är ordet Gud.
Mm.
Det är inget att snacka om liksom.
Och sen står det ju efter sådan vi uppfattar honom.
Ja.
Men alltså, det tänker man inte på. Utan, det var också det som gjorde att jag dissade tolvstegsprogrammet lång, lång tid innan.
Mm.
Sen var jag nog inte redo att be om hjälp riktigt. Men nej, men Gud liksom. Nej, det är inget för mig.
Mm.
Sen står det ju också i våra texter att det är ett andligt program, inte ett religiöst.
Mm.
Och även trots det så hänger folk upp sig på ordet Gud.
Mm.
Och jag tänker så här, att så länge man hittar massa förbehåll, så länge man hittar så här saker att störa sig på med tolvstegsprogrammet eller ja, men hela den världen, då är man inte redo ändå. Då är man nog inte klar ändå, tror jag. Om man liksom försöker använda saker för att inte ge sig in i det liksom.
Mm.
Då har man ju förbehåll liksom. Mm. Men den dagen man är så desperat och villig att man inte låter sånt stå i vägen för en, då finns det ett alternativ som funkar på alla som vill ha det liksom.
Mm.
Skillnaden där är ju att styra showen eller inte styra showen.
Mm.
Vi är ju experter på att styra allt.
Mm.
Jag vill ha ett alternativ som passar mig. Som passar mig. Inte så mycket jobb helst. Nej. Ta bort det där med Gud. Ja. Gottgörelser. Nej, det är läskigt. Jag väljer steg 1, 5 och 10. Det räcker. Ja. Och så funkar det inte. Vad konstigt. Vad fan. Mm.
Ja. Men just den där med kapitulationen. Jag har ju sett folk som har varit med i programmet i hur många år som helst. Som poletten inte har trillat ner på. Förrän en dag. En dag, kanske 10 år i nykterheten. Då har de liksom, förstå den, alltså det kriget som har varit till den personen under, vi säger, 10 år. Där den har gått till möten, suttit och lyssnat på alla människor, kanske inte ens hört vad de säger som du beskrev, eller vi alla har ju den historien liksom. Men i 10 års tid. Och sen en dag så är det någon som säger, gör du så här så blir det bättre. Alltså den är så vacker liksom. Det är så jävla vackert. Det är liksom, fan, den här personen fick ändra sitt liv helt och hållet. Jag menar, jag har ju sett så otroligt, likväl som ni säkert har gjort det, men så jävla många riktiga Jesus eller Mohammedar eller Buddhar liksom, som har gått in i de här rummen. Som kommer ut som, fan, änglar och gör allt för att göra tvärtom. Gör om, gör rätt liksom.
Det är med stor glädje och stor tacksamhet som vi kan meddela att den här podden även den här veckan görs i samarbete med The House Stockholm Berlin.
Ja, och väldigt stolta över att få samarbeta med Robert Boman som driver The House Stockholm Berlin också, som faktiskt är en, eller var den som tog in oss i tillfrisknande båda två.
Mm. Vi känner ju båda stort förtroende för Robert Boman, så det känns naturligt och fint att ha med han i den här podden vecka ut och vecka in på olika sätt.
Mm, verkligen.
Och det han har då, det är en öppenvård i Stockholm som gör behandlingar skräddarsydda efter klienternas förfrågan, behov och förutsättningar.
Mm. Skräddarsy betyder ju forma efter behov egentligen. Mm. Och när man är på ett behandlingshem och man är borta, och så är det ju oftast där med andra människor, andra klienter. De flesta terapisessions, eller nästan alla, görs ju i grupp. Det blir inte speciellt många one-to-one-samtal. Skillnaden då på The House Stockholm Berlin mot de andra är ju att här är det ju i princip bara one to one. Mm. Du sitter och du får ut mycket mer, du får mycket mer fokus, mer attention under hela samtalet, och du kommer ju lång väg på kortare tid, skulle jag säga.
Och om man har några frågor till The House gällande deras behandlingar, man kanske undrar något om beroende eller medberoende, deras priser, vad som helst, vart kan man då vända sig?
sandra@thehousestockholm.se.
Kanon!
Ja, det är verkligen kanon. Mm. Tack The House!
Tack The House!
Jag tänker att vi ska gå tillbaka till när du bad om hjälp. Mm. Hur såg ditt liv ut då? Jag tänker ekonomi, relationer. Alltså hur såg livet ut den dagen du gick in och verkligen så här bad om hjälp? Hur var det då?
Nej, men det var ju inget bra någonstans.
Nej. Det var
ekonomi,
kaos
vad är det för något? Ja. Relation, vad är det? Jag kunde inte ens ta hand om mig själv liksom. Mm. Nej, det var ju inget bra. Vad fan. Det där, alltså det kan man ju hjälpa om hur mycket som helst. Jag kan säga däremot, de coola grejerna, de kom ju lite efteråt.
Ja, det är liksom, det jag tänkte ställa nästa fråga. Vad som har hänt sen du bad om hjälp?
Jo, jag kan säga, en av de sådär större balla grejerna som har hänt, förutom då att liksom... Jag har fått en mycket sundare relation med mina barn och, liksom till, och så vidare. Va? Det var under hela tiden i missbruket, eller slutet i varje fall, jag hade en önskan om att bli lärare. Men jag hade inte godkända betyg och jag var livrädd för att behöva plugga på komvux och bla 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 och så vidare. Och så då på krogen, jag jobbade ju fortfarande på krogen då. Jag tillfrisknade ju på krogen. Mm. Då var det en servitris där som sa så här, du, imorgon möts vi vid Torhusplan, du och jag. Jag bara, va? Varför då? Jo, vi ska göra det. Okej, okay. Ja, åker till Torhusplan. Och hon tar upp mig till lärarskolan. Nu ska du ansöka här. Nej, det går inte. Det törs jag inte. Jo, det ska du göra. Jag vågade ju inte ansöka. Men det satt ju in liksom en prägel. Fan, vänta nu. Ett års tid gick jag och tänkte. Året efter sökte jag in. Och kom in. Och ändrade min livsbana. Du vet, jag kunde inte ens använda en dator. Jag kommer ihåg, jag sitter där uppe på biblioteket. Jag har inte ens en dator. Jag sitter på biblioteket och så sitter en tjej bredvid mig och jag försöker så här någonstans, fan, gör man en sån snabel? Och jag bara törs jag fråga henne. Så jag bara, hur gör man ett sånt här snabel? Du vet, hon tittar på mig som jag var på Mars. Mm. Hon trodde det var en jävla raggningsreplik eller någonting. Liksom. Bara, ja, så här gör det. Sen reste hon sig upp och gick. Och det är de små sakerna som gjorde förändringen. Det ekonomiska och allt sånt är egentligen bara skit. Liksom. Det handlar ju om att jag måste skapa mod i mig själv för att ta tag i det andra. Och där var en av stenarna till att våga liksom, oj, fan, jag törs fråga en sån banal enkel grej. Vad är nästa? Vad är nästa? Vad är nästa? Vad är nästa? De är ju förlösande. Mm. Och två år senare så har jag en examen. Och folk börjar slåss om mig. Det är olika skolor som vill anställa mig. Sånt där växer man ju också av. Liksom. Jag blir bekräftad fast för någonting som är på riktigt.
För det där, var just därför jag ställde frågan. När man kommer in och man är helt slagen. Mm. Om någon hade sagt till dig att om så många år så kommer du ha tagit examen.
Ja, jag hade jävligt tur. För att jag hade inga förbehåll eller drömmar. Utan jag gjorde bara som, jag gick all in. 90
möten på 90
ja,
bar.
Ja, du vet, jag gjorde, talade överallt. Jag frågade inte ens, vart ska jag? Jag vet en gång, en polare sa så här, du, imorgon ses vi vid det här gatuhörnet. Ja, ja, okej. Ja, så hoppar jag in i bilen så bara, har du lägg med förresten? Ja, jag lägger med. Ja, bra, för vi ska ut i fängelset. Du ska tala på fängelset idag. Det hade jag ingen lust med. Men jag gjorde det. Mm. Och det var det jag insåg, att okej, okay, den här tiden, nu måste jag ge av mig själv, villkorslöst. Jag vet inte hur många sponsorer jag hade. Jag jobbade stenhårt i programmet, jag gjorde serv, jag gjorde allt. Och sen kom det andra bara. Det var inte så här att jag hade en plan, ja, om 5 år då ska jag vara det, utan jag bara körde. Det är så jävla fint egentligen. För jag tror faktiskt att saker kommer till en om man bara är god och gör bra. Och visar framfötterna liksom. För att det var ju inte så att det var en räkmacka hela vägen.
Det var, nej, det, väldigt,
det var ju väldigt många saker som jag bara aldrig, men jag gjorde det.
Och det här är ju också någonting som vi hör, alltså jag fick ju höra det när jag kom in i 12-6-programmet till exempel, mitt första möte. Ja, livet kommer bli så fantastiskt, det kommer hända så mycket fina saker. Vilket gjorde, jag trodde det var en sekt. Mm. Jag tänkte, vad fan snackar de om? Vadå fina? Det kommer inte hända någonting fint med mig. För jag bara gick och bar på massa skam.
Förlåt.
Men det är ju precis så här. Ja. Och man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som har gjort att det har blivit så mycket bättre. Och att det har kommit så mycket fina saker till än. Mm. Men det beror ju på att man faktiskt skapar en 2.0-version av sig själv. Man blir en bra människa som kan se sig själv i spegeln och se andra människor i ögonen. Liksom. Mm. Saker som man aldrig kunnat gjort egentligen under nästan en hel livstid. På grund av skam och skuld och vad man nu har känt. Ja. Liksom. Och det är det som också gör det svårt att greppa för nykomlingen som kommer in, som mår jäkligt dåligt och folk tycker att, eller säger att livet kommer bli så bra. Mm. Därför tycker jag det är så viktigt att få höra just sådana här stories som du berättar, hur man kommer in helt slagen, har ingenting och sitter idag. Och hur ser ditt liv ut idag?
Nej, men det är ju fint.
Ja, men berätta om fisket och sådär, för det tycker jag är spännande.
Nej, men det är också en sån här bonus som blev av egentligen ingenting. Och tillfrisknandet också. Det är också sjukt. Fisket räddade mitt liv likväl som programmet gjorde det. Jag har alltid älskat att fiska. Bara det att jag fiskade fram till jag kanske var 12. Sen kom det andra in i mitt liv. Och sen så försökte jag lite grann under åren. Liksom. Men det har varit halvdant, för jag har inte orkat, varit för bakis eller någonting. Men när jag slutade, så efter varje kväll jag hade jobbat så gick jag ner till strömmen och fiskade havsöring. Och där nere fanns det ett gäng sådana som jag. Som gick på möten, som var tillfrisknande. Vi tog bara hand om varandra och liksom, vi stod där inne och fiskade hela natten istället för att vara ute på Café Opera. Liksom. Efter ett tag så började jag binda lite flugor. Jag fick ett smeknamn, folk började kalla mig Svartsonker. Och sen bara, det bara blev liksom. Helt plötsligt började betorna vinna tävlingar och helt plötsligt så bara, vänta nu, fan, vi kanske ska köpa några beten, göra masstillverka betorna liksom. Ja, vi gör det och sen bara rullar det på. Sen en dag så bara, vänta nu, vad fan, nu går vi all in. Och det kombinerat med allt det andra. Det vill säga tilliten till mig själv. Jag vågar chansa. Ja, det vill bara köra. Jag satsade ju alla pengar vi hade på det här. För att någonstans, vi testar. Vad är det värsta som kan hända liksom?
Mm.
Idag har det blivit ett stort företag som är flera anställda liksom, och vi har ett stort jävla lager och allt möjligt. Och det var aldrig någon plan, utan det bara blev så för att jag blev nykter.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Så jävla häftigt.
Ja, det är riktigt ballt. Jag läste en intervju med dig där du sa att du är den sämsta säljaren i världen typ.
Nu är jag mycket bättre.
Är du bättre nu?
Ja, det är. Ja. Men jag är fortfarande jävligt dålig om man jämför med en riktig säljare.
Hur är man om man är dålig på säljare?
Nej, men jag är alldeles för godtrogen. Och sen någonstans så här, i ärlighetens namn så... Jag tror jag handlar till stol där om att jag kanske inte är så... Tycker att det är så kul, liksom. Jag gillar, varför ska jag försöka övertyga någon att köpa en produkt som den kanske inte vill ha?
Men om jag kommer till dig och... Det finns ett skäl till att jag ställer den här frågan.
Mm.
Om jag kommer till dig och frågar om vilket drag jag ska ha.
Mm.
Och du berättar det för mig.
Mm.
Så förstår jag att du kan ju allting om det där. Och du vet varför jag ska ha det och så vidare.
Absolut.
Tror du att jag köper det då om jag har pratat med dig som ändå är expert?
Både och. Jag har varit med om folk som gör det och folk som inte gör det.
Mm.
Nu tror inte jag att jag är dålig på att sälja. Utan det är mer känslan hos mig som gör att det kanske är så här... Alltså jag har varit på så många sådana där, du vet, ett tag så, men jag ska prova att åka runt till butiker och sälja in liksom.
Mm.
Och det blev så ofta bara fikaraster och så satt man och pratade om något annat, så slutade det med att det var inte ens en order när jag åkte därifrån. Och så kände jag bara, jag suger på det, jag gör något annat istället. Så att det jag gör idag är att sälja genom att göra filmer och reklam och sånt liksom. Mm. Men just det där att sitta och bränna bildäck och åka runt och sälja, det är inte jag bra på.
Mm. Alltså den är intressant, just det där hur, alltså, jag tog upp frågan av en anledning och det är just det där, att man har sina valda sanningar kring vad försäljning är. Att man ska pracka på
ibland är det faktiskt så. Man måste övertyga någon liksom, för att de är, jag menar, om du träffar någon så, alltså, alla är ju inte så där sugna, för att de får ju, du vet ju själv, om du ringer fyra personer ska sälja nyaste Telia-abonnemanget till dig, till slut så bara lägger du på. Och det är lite samma sak om du hamnar i en butik där de har haft en dålig dag och så vidare. De är totalt ointresserade.
Mm.
Och den känner jag. Då känner jag så här, jag kan göra någonting annat istället.
Ja.
För sanningen är den, hur sjukt den låter, de första åren i vårt företag så sålde inte vi någon gång. Folk ringde oss.
Mm.
Och då blev det så här, behöver vi sälja? Mm. Det låter sjukt och kaxigt.
Som brukar vara nyckeln
men
i varje företag.
Men så var det, för vi sålde slut innan vi ens hade fått produkterna.
Mm. Vilket skapar en hype såklart.
Yes.
Mm. Det är intressant det där. Och hur långt man kommer på att vara sig själv och följa sitt hjärta.
Jag tror det.
Och det var lite det jag ville komma fram till. Att oavsett om man är säljare eller inte. Eller har titulerat sig som säljare.
Mm.
Din passion och din kunskap. Och det här besöket du gjorde hos butiken som inte la orden. Har ändå väckt någonting som kanske leder till att de idag säljer dina produkter. Det vet jag inte. Men det är så, jag tror på just det där att våga vara sig själv till 100% och våga göra det. Och sen är det så här, nej, jag fick ingen order, men vi hade en jäkligt trevlig fika.
Ja.
Alltså nej, men,
ja.
Bygga relationer som också handlar om, på ett sätt om att sälja in sig.
Nej, men så är det. Vi kan ta ett annat exempel. Jag är ju med i såna här stora tävlingar som ofta är på YouTube och diverse kanaler. Och jag har jättesvårt för att sätta på mig brandade kläder. Det bara brinner i mig. Så jag brukar ha, du vet, senast en sån här jättestor tävling, då hade jag en Wu-Tang Clan t-shirt och en Holy Smoke caps som är ett par polare som har världens bästa liksom smokehouse nere i Skåne på mig. Medan alla andra har typ bara fullmatade cykeltröjor med alla jävla brandingar som finns.
Mm.
Jag får jättemycket cred för det.
Mm.
Den känns bra. Den går hand i hand med min liksom. Och jag vet inte om det, för jag också, jag fick en annan, jag har flera sponsorer genom åren. Då fick jag så här, jag gillar inte att gå på fester. Jag tycker det är jobbigt liksom. Jag har svårt att socialisera, men du måste öva på det. Då, under nästan 3 års tid så tackade jag till allt jag blev bjuden till. Och stod och övade liksom. Sen till slut så sa jag så här, okej, nu har vi övat på det här jättelänge. Jag tror inte det är för mig. Nej, du har nog rätt. Vi gör något annat.
Mm.
Och det är lite samma sak som det här med brandingen. Jag övar och sätter på mig liksom allt för att visa vem jag är. Men jag kan inte riktigt stå för det. Fast jag står för det in i hjärtat. Jag behöver inte det där. De vet vem jag är ändå. Mm. Lite så känner jag.
Mm. Magnus, ska vi hugga in i vårt favoritsegment?
Jajamensan. Det är dags för The House svarar.
Tjena Robert!
Tjena!
Tjena! Välkommen tillbaka!
Ja, tack så mycket.
Gud, det är så fint att ha dig här igen.
Mm. Mm. Jag blir glad varje gång.
Jag förstår det. Vi också. Alla blir glada. Det är härligt. Du ska få en fråga igen. Mm. Och den lyder så här. Hej The House! Ni som har jobbat med så mycket beroende människor genom åren. Vad är den vanligaste triggern ni har hört om? Och den ovanligaste triggern? Alltså jag tror personen menar då vägen tillbaka in i återfall. Vad är liksom det vanligaste du hör har lett någon in i återfallet och vad är det knäppaste du har hört?
Den vanligaste triggen är ju att man skyller på sin relation. Min partner förstår mig inte eller är inte tillräckligt snäll eller bekräftar mig inte eller stöttar mig inte. Yeah. Här tycker en beroende ofta väldigt synd om sig själv. Och jag ser det som den absolut vanligaste triggen.
Har du någon konstigaste
den
också?
Den tokigaste triggen. Oj, det krävs ju lite tänkande på det. Jag har ingen på rak arm faktiskt. Men det finns ju alla möjliga tokiga idéer som folk har fått för sig om varför de började dricka. Och väldigt ofta är det ju förknippat med någon slags motgång. Att någon inte var schysst eller det var så jobbigt och jag blev ifråntagen någonting, vad det nu är för något. Och det ser ju folk som triggers. Ja, men jag har faktiskt inte på rak arm någon tokig historia. Jag kanske får återkomma till det i någon senare program.
Absolut. Mm. Stort tack Robert.
Tack! Tack Robert Boman för din ständiga expertis i denna podd.
Ja, det är härligt att ha med honom som vanligt.
Ja. Ja, ska vi knyta ihop säcken då?
Ja, det ska vi göra. Vad tar du med dig från det här, Nemo? Det här var mäktigt.
Ja, det var härligt. Det var härligt snack och jag, ja men jag vet inte, det var någonting med det här, din kapitulation som fäste hos mig. Det här med att du går ut med din sponsor i en park, du har liksom gamla stökpooler, du har gamla knarklangare, folk runt omkring dig och du går ner på knä och liksom ber en bön. För att du har fått höra att det är så man ska göra liksom.
Så gör jag med alla mina sponsorer.
Gör det?
Yes.
Det är fantastiskt.
Fast nu brukar jag gå till McDonald's för det är ännu stökigare. Mitt jävla underrusningstrafik.
Men du målade upp en jävligt häftig bild där och den var kraftfull och den tar jag med mig. Mm. Magnus.
Jag tar med mig hur chanslös han var från början. I sin uppväxt utifrån att hela tiden försöka anpassa sig och vara en bra son, inte ställa till med saker och liksom hur omöjlig den vägen var att göra på något annat sätt än det som hände och kraften i, som du säger, i kapitulationen och vad nykterheten gör med oss om vi jobbar för att bli nykter är en sak, men att jobba i sitt tillfrisknande, alltså jobba med sig själv, vad det leder till. Saker som man aldrig har kunnat drömma om. Mm. Det är starkt. Det är väldigt, väldigt starkt.
Du då, Claes, hur är känslan så här efteråt?
Nej, men det är alltid skönt. Jag skulle säga just nu känner jag mig rätt tömd där. Och det är en härlig känsla. Skitmysigt att hänga med er. Mm. Naket, öppet, ärligt. Precis som det ska vara. Tack. Jag är jättetacksam.
Ja, men tack för att du kom. Tack.
Vad har du för tips till de som lyssnar som sitter och funderar på om de har ett problem eller inte? De har lite osunda dryckesvanor. Vad tycker du? Tror du att man klarar av det själv? Eller vad har du för tips till dem?
Den där är så jävla svår.
Men du får säga vad du tycker och känner.
Ja, definitivt. Kan man vara lite med barn?
Kan man?
Var lite med barn. Antingen så är man fullgubbe eller så är man inte.
Okej. Okay.
Jag fattade inte först.
Nej.
Nej, men sen så sjönk det in. Kan man vara lite
alltså,
med barn?
Är så här, jag har varit terapeut på så många resor, på så mycket skit, allt möjligt. Och i början då tog jag mig an de här människorna. Bara, ja, jag ska frälsa dem, nu ska de få. det går inte att flytta berg liksom. Mm. Om de vill supa då får de göra det. Jag finns där den dagen de vill lägga av med det. Mm. Det är det rådet jag har. Det var det rådet. Jag kunde inte lyssna på någon. Bara, jaha, jag tyckte mest det var jobbigt liksom. Det är bara att fråga sig själv, kan du ta ett glas? Och så kan du gå hem och sitta och sappa på tvn utan att tänka på att ta ett till. Då har du inga problem. Om du går hem sen och tänker så här, fan det vore gott med en amaretto också. Det vore, då har du någon kanske lite problem. Då kanske du ska prova att ge fan i att dricka en vecka eller två. Fixar du det, då kanske du inte har några problem alls. Och så vidare och så vidare. Mm. Jag är ingen messias, ingen gud. Jag vet däremot att det går inte att hjälpa någon som inte vill ha hjälp.
Tack för idag.
Ja, det här var magiskt. Och tack till alla er som har lyssnat. Och vi är snart tillbaka.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Tack.